och välkomna till Axbergs församlings podcast Så och på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Hej.
Är det bra?
Det är bra. Eller ja, det är bra, fast jag hör ju så dåligt. Jaha.
Jag talar högre.
Ja, så farbror hör. Ja. Men det är ju, jag har haft lock för, nu låter jag som värsta gnällspiken här.
Ja.
Men jag har haft lock för örat.
Ja, men det är,
och det är jobbigt. Ja. Det är jobbigt och så här vanligt, för man är som i en egen liten bubbla. Mm. Hör knappt folk säger, i synnerhet inte om det är mycket prat.
Mm.
Och sen när jag sjunger, typ salmer, ja, då hör då det blir knas.
Hör du bara dig själv?
Ja, det blir jätteotäckt.
Ingenting annat.
Och när jag äter så knastrar det i hela huvudet.
Åh, oh, nej.
Ja. Ah, det... Som ett litet, liksom ett litet sågverk någonstans där inne. Ja, det är inte fint. Riktigt lyckat.
Hoppas att det släpper snart.
Ja, jag ska, när vi kommer hem, när jag är hemma, då ska jag göra huskurer.
Ja, det blir...
Husmorskur.
Vi har hört allt möjligt om vitlök i öronen.
Det är det jag ska göra.
Du ska det?
Ja, jag testade det förut faktiskt när jag haft liknande.
Funkar det?
Då funkar det.
Ja.
Jag testar lite allt möjligt. Jag är lite så här, jag
prövar. Är du öronbarn?
Ja, jag är ju det. Eller jag var inte, men jag blev det på äldre dagar.
Öronman.
Ja, en öronman är jag. Jag prövar olivolja, det kan jag inte rekommendera.
Nej. Nej, det låter svårt att få ut det liksom.
Ja, det var inte så bra.
Nej, okej. Okay. Men om vi lämnar dina öron,
ja,
så
är, det tycker jag verkligen.
Vi befinner oss faktiskt i Berlin.
Ja, Berlin.
Svenska kyrkan i Berlin, till och med. I deras fina trädgård.
Mm.
Som vi är besöker. Fått ett jättebra föredrag om historien om församlingen här. Och, som gjorde ju väldigt mycket. Inte bara för svenskar i Berlin utan för judar också under andra världskriget.
Ja, och östtyskar också senare under
historien. Ja, precis.
Men det är så, den här platsen är så, Victoria församlingen är så. Dels är den så fylld av historik.
Mm.
Men den också fyller så mycket liv nu.
Ja.
Svenska skolan ligger här också.
Precis, och de har en egen förskola också. Ja. Och mycket verksamhet som liknar den där hemma. Liksom. Det finns ju många svenskar som är bofasta här. Så.
Nu är alla barn inne och har typ lektion. Men jag tycker mig höra barn i bakgrunden.
Ja, visst är det här.
Du som hör, det är barn eller?
Ja, det jag tror det.
Troliv,
just
temat
det.
Den här veckan.
Elfte söndagen efter trefaldighet.
Ja, och handlar väl om i grova drag hur man på ett trovärdigt sätt är kyrka. Alltså att ens handlingar och ens tro ska överensstämma. Så att man inte låter from eller bara låter och pratar. Mm. Och sen så lever man på ett helt annat sätt.
Precis.
Då är man inte trovärdig.
Göra det man säger.
Ja. Mm. Och därför så tänker jag så här. Det är ganska logiskt då att berätta för det som lyssnar nu vad vi just har fått hört. För det är ju prästernas historia i Berlin är också, ja, det är församlingshistoria, men det finns många spännande präster som har gått emot dels vad många i församlingen tyckte, inte alla men många, och som har varit illa ansedda av olika skäl. Men de gjorde det de trodde var rätt.
Mm.
De följde sitt inre samvete.
Ja, verkligen.
Och historien har gett dem rätt.
Mm, det kan man säga.
Ja. Ska vi ta den första som vi ser för vi kommer ihåg alla. Men
ja.
Birger Forell.
Just det, Birger Forell.
Okänd hemma för de flesta.
Ja, men här är han jättestor.
Ja, det finns skolor här i Berlin som uppkallade efter honom. Platser, gator och så.
Mm.
Svensk press kom hit till Berlin någon gång.
Strax innan andra världskriget bröt ut, eller?
Ja. Och såg vad som hände.
Ja.
Med förföljelse av judar.
Precis.
Och på den tiden så hade kyrkoherden, inte bara här i Berlin utan överallt utomlands, också diplomatstatus.
Mm. Just.
Så han var en del av den svenska delegationen.
Mm, hade immunitet.
Ja. Och där så på delegationen så vid något eller några obevakade ögonblick så snattade han på sig såna här stämplar.
Mm. Precis. Alltså för judar fick ju inte, kunde inte utfärda pass.
Nej, och folk ville komma härifrån.
Ja, precis.
När man såg under 30-talet när det här utvecklade sig till förföljelse av alla judar.
Mm.
Så det jobbade han med stenhårt, och han fick också hjälp av en lokal polis.
Ja, precis. Så han, Birger Forell, han stämplade, han lånade ut också svenska identiteter.
Ja.
Ur kyrkoboken.
Ja.
Så lånade han ut svenska identiteter och stämplade förfalskade papper alltså då åt judarna. Så att de, och så kunde de gå över gatan, för där låg en polisstation där det fanns en polis som också var med på det här då, tåget och utfärdade då pass åt dem i svenska lånade identiteter. Just kan man säga.
Ja. Mm. Och sen så, men sen så började Gestapo komma dem på spåren. Mm. Så det fanns Gestapo i huset, ja, mitt över gatan.
Ja.
Och då hade de en, då drog han ner en rullgardin.
Ja, en liten signal då. Polisen, nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Men, de hade ett hemligt tecken att när han drog ner rullgardinen i skafferiet var det väl.
Ja.
Det var ett fönster där. Då visste Forell på andra sidan gatan att nu är Gestapo i huset. Nu kan vi inte skicka över några falska svenskar.
Ja, precis.
Så, och så när rullgardinen var uppe då var det fritt fram.
Ja. Mm. Och sen så till slut så gick det inte. Han fick inte komma. Han blev utkickad.
Mm.
Och fick inte komma tillbaka till Tyskland.
Nej, 1900... han fick inreseförbud till slut. De var på spåren.
Ja, 42. Var det väl?
Ja, jag tror det.
Då kom Perve.
Mm, nästa kyrkoherde
dit.
Men han fortsatte på samma spår. Han visste ju om vad som hade för sig gått och var med på
Så
noterna.
Han jobbade stenhårt för samma sak.
Mm.
Han är också betydligt mer ihågkommen här i Berlin än hemma.
Hemma i Sverige, ja. Där gör det verkligen.
Men han dog också tragiskt, för han kom 1944 efter 2 år. Han höll ju på att bli helt utbränd också.
Ja, han jobbade dygnet runt nästan. Ja. Och mådde dåligt för att han inte kunde göra mer. För han såg ju hur eländigt det var runt om.
Samtidigt så från 42 framåt så Berlin bombades också. Mm. Det var allt annat än en trevlig plats att vara på under de här åren.
Ja.
Men han blev till slut nedskjuten.
Mm, planet blev nedskjutet, ja. Ett tyskt privatplan var det, så de misstag, men då dog han.
Ja.
Och sen kom Herbert Jonsson.
Ja, det var någon emellan
där.
Ja, under en tid vill jag minnas.
Aha,
för då,
okay,
till slut var ju alla byggnader var ju sönderbombade här. Mm. Det var ju ruiner. 80-90% av Villa Berlin var förstört. Mm. Gatnät, allting var borta, var bara ruiner. Och då var ju frågan vad man skulle göra med församlingen. Men det kan ha varit Herbert som kom redan. Men jag är lite osäker.
Ja, jag kan ha missat någon.
Ja. I alla fall så byggde man ju först upp provisoriska baracker.
Mm.
Och sen en för skolan, en för kyrkan och en för kontor.
Mm.
Sen kom ju då denna Herbert
Jonsson.
Som... Han hade ju då fortfarande diplomatpass.
Mm. Och nu är vi ju, har vi hoppat fram lite.
Ja, det har vi. Nu är det kalla kriget efter 45.
Precis.
Det är till och med efter 49 när det blivit Östtyskland och Västtyskland.
Ja.
Så hade han gudstjänster i östra Berlin.
Också.
Mm. Mm. Och...
Det börjar väl med att han varit ombedd att smuggla med sig mediciner tillbaka till... Eller hur blir det? In i öst.
Just
måste det ha varit.
Och också prästrockar.
Ja.
För det var svårt att vara kyrka i det kommunistiska DDR.
Mm, de fick inte tag på där de behövde. Så han smugglade lite varor där över gränsen när han åkte.
Precis.
Fram och tillbaks.
Och sen så, när han var på väg tillbaks en gång, då var det en man som stoppade honom och frågade, kan inte du ta med mig i din bagagelucka?
Mm.
Och då sa Herbert... Mm. Att, ja visst.
Mm, det kunde han inte säga nej till det heller. Fast det var ju förstås en jättestor risk.
Ja. Och sen så fortsatte detta. Och då insåg han att det här satte han i system. Och hjälpa östtyskar som ville komma till väst. Ut och fly från sitt eget land så att säga.
Mm.
Och då kom jag på att den bil, sedanmodellen som hade absolut störst bagagelucka av dem alla, det var en Jaguar.
Ja.
Så han skrev hem till Sverige och bad ödmjukt om att få en Jaguar.
Ja, det tyckte de var alldeles befängt.
Ja.
Ska du glida runt där i någon snofsig bil och vad är det här frågan om egentligen? Så han kunde ju inte säga varför han egentligen ville ha just den.
Men efter idogt tjatande så till slut så kom han över en Jaguar.
Ja, han fick den.
Och den Jaguaren var så stor bagagelucka så det kunde 2 vuxna människor ligga samtidigt.
Precis, för det var det han hade räknat ut.
Ja.
Ja, det var smart. Ja. Sen så blev han väl... Han var kickad från församlingen efter ett tag för det kom fram att han var homosexuell.
Ja, och det var framförallt Uppsala i Sverige som tyckte att det var djupt opassande.
Mm.
Så de tillfälligt i alla fall kragade de av honom.
Yeah.
Fick inte verka som präst.
Nej.
Men då
gifte sig med en kvinna ändå, ja, sen till
en sekreterare.
Ja, ja. Så var det. Och så då fick han tillbaka sin krage och sitt jobb.
Han var 35 år eller något sånt där.
Ja, det kanske det var. Siffror.
Mm. Men väldigt lång tid i alla fall. Det här är ju, det passar så bra tycker jag att berätta om det här nu, för det finns en utsida och en insida hos oss alla.
Mm.
Och det är det viktigaste att det på något sätt att det inre och det yttre överensstämmer med varann.
Ja.
Att man är trogen där man står i.
Mm.
Sen är det så lätt att sitta här nu i det fredliga Berlin och säga att ja, hade jag varit här och varit kyrkoherde här under kriget, jag hade förstått gjort som Perbe och Forell och sådär, men det vet man ju inte.
Nej, det vet man inte. Det krävs, är ju inte lätt.
Nej, för det krävs ju en hel del, eller väldigt enormt mycket mod och tordas också.
Väldigt mycket mod och beslutsamhet, ja. Och verkligen.
Jag hoppas förstås, man kan ju hoppas att man skulle ha handlat efter sitt samvete.
Ja. Och samtidigt så vet man ju och såg hur mycket enklare det var att inte göra det. Att bara hänga med,
ja,
den stora massan.
Glida med strömmen och hålla med, precis. Och det är det som är så farligt även idag. Och man behöver inte då prata om förföljelse av hela folkgrupper eller utrotning av människor eller politiskt förtryck. Det går egentligen att gå till, bara till det lilla mikrosamhället där man befinner sig, eller miljön. Just. Skolgården eller arbetsplatsen där man... När man hör människor som pratar skit eller...
Någon blir illa behandlad, ja, eller så.
Sprider fördomar. Ja. Att man istället för att säga ifrån så sitter man bara tyst och hummar med. För det är det enklast.
Det blir så obekvämt när man ska säga ifrån.
Ja, det blir det. Ja. Men det är nödvändigt.
Ja, det är det.
Det är det. Mm. Ja. Vad säger vi mer?
Lev som du lär.
Ja. Texten, den handlar ju om bönetofsarna, höll jag på att säga.
Ja, ja, det är så fint tycker jag. Nu ska vi se. Jo, men Jesus säger att man håll fast vid det ni har lärt er. Ni ska inte handla som de skriftlärda och fariseerna, för de binder ihop tunga bördor och lägger på andra människors axlar. Men så lyfter de inte ett finger själva för att hjälpa till. Och skaffar sig, det här är så roligt, de skaffar sig breda böneremsor och stora manteltofsar.
Ja, men visst.
Det är för att de vill ha hedersplatsen, ja, på gästabuden och sitta längst fram i synagogan. Mm.
Men det där är ju så mänskligt, för det är så lätt att vilja visa vem man är och kanske till och med göra sig lite finare än vad man är. Det är ju...
Köpa stora manteltofsar.
Stora manteltofsar, breda kavajslag idag och den dyraste sviden.
Mm.
Kan vara samma sak, eller... Det kan det vara i kyrkans miljö, att man har ett väldigt, att det yttre blir viktigare än det inre. Mm. Alltså, yttre fromhet, det är fint om det inre hänger med.
Ja,
ja,
precis. Men det är ju sällan de liksom, det pråliga och det yttre, det har ju egentligen inte någon så, alltså, det behöver inte avspegla det inre, eller det är ju inte det som är...
Nej.
Det viktiga.
Precis.
Men det är inte där i som det goda sitter. Liksom.
Fast å andra sidan, det yttre prålet behöver inte vara fel om det inre kan stå för, så att säga. Att
nej,
man
visst.
Är trovärdig i det. Mm. Så det är ju inte så. Jag är ju definitivt ingen människa som kan säga att kläder är
asketiskt.
Nej. Nej, men jag tycker ju om kläder. Jag tycker ju om klockor som många vet och sådär.
Ja, så men absolut. Det gör jag ju med. Man bryr sig om sitt utseende.
Ja.
Liksom.
Ja,
kan
precis.
Inte komma ifrån. Men så länge man förhandlar gott så är det okej.
Ja, men precis.
Måste ju få vara på något sätt.
Mm. Ja, men jag brukar tänka på det här som vi har pratat om tidigare för länge sedan i podden. Augustinus, hur han skiljer på vad man brukar och vad man njuter ut och fru i begreppet.
Just det.
Jag ska inte gå ner i det nu, men det handlar det också. Vad är det viktiga? Vad njuter vi som människor och vad brukar vi? Och hans enkla svar är att vi ska njuta Gud.
Mm.
Att allt annat ska kunna användas. Vi ska bruka allt annat så att vi kan njuta Gud.
Mm.
Och inte tvärtom. Mm. Vi ska inte bruka Gud för att njuta tingen.
Nej.
Så.
Ja, och det är ju nu är vi ju väldigt mycket inne i Luthers teologi och sådär efter vi, ja, vi var ju i Wittenberg igår och det är ju där han också pratar om att man ska städa bort det onödiga och för att komma åt kärnan liksom.
Ja, samtidigt som Martin själv var ju en tänkare, en modig man på många sätt, satsade upp mot det som man tyckte var fel, men som var han också människa med många svagheter och brister. Mm. Han blev ju från hans tid som munk, när det, mathållningen styrdes väldigt mycket av den kontext han var i. Mm. Så när han senare under livet blev man ju, han tyckte om mat.
Han tyckte om mat och dryck väldigt. Ja. Jag vet inte hur han var med liksom prylar. Jag vet inte hur mycket prylar man samlade på
man
hade den, på 1500-talet.
Om man hade en Jaguar
för att en Rolex.
Ja, precis.
Knappast. Nej. Men
han
nej.
Kanske hade
ett fint hus hade han ju.
Det, hade han
det såg vi ju igår.
Och rejäla fina stora ölstop i tenn med vacker gravyr på.
Kanske. Ja, kanske där. Fin kakelugn, utsmyckat vardagsrum.
Ja, ja, takmålningar och kanske en annan tofs
fina
på någon vägg.
Ja. Precis. Jo, så nog var han också en liten materialist.
Ja, och livsnjutare.
Ja.
Ja, ska vi stanna? Vi kan väl uppmana, men vi kan väl slå ett litet försiktigt slag för att vill man höra mer om Luther och lite grann från vår resa i Wittenberg så kan man ju lyssna på Reformationspodden och framförallt och igår, egentligen idag när vi spelar in det, men igår, där det här släpps, då släppte vi också avsnittet i Reformationspodden med Johan Dahlman.
Ja, precis. Så det finns ju, om man vill lyssna, så kan man gå in på iTunes och söka på Reformationspodden. Eller så kan man ta sig dit också genom vår hemsida eller Facebook.
Yeah.
Så hittar man fram.
Så får man höra biskopens tankar, eller hans Luther.
Lite hans Luther. Luthersyn. Nu är det rast här på,
nu kommer barnen
på skolgården.
Precis. Och nu ska vi, på tal om materiella ting, så ska ju vi faktiskt gå och spana på en väska till min dotter.
Exakt. Ja, vi lever verkligen som vi lär.
Ja, precis.
Ja. Ja, nej men det blir bra.
Ja.
Ja, vi säger väl så för idag.
Vi ses och hörs nästa vecka.
Ja, det gör vi. Ha det så bra.
Hej då.
Ibland är huvudet inte riktigt med. Jag glömde tala om vad det är för gudstjänst på söndag. Och det är högmässa i Hovsta kyrka 11:00 med Håkan Henriksson. Och sen på eftermiddagen 14:30 är det höstupptakt för en kyrka med alla i Lundhagskyrkan. Så nu är det ordning på torpet igen och vi är tillbaka på kontoret. Så tack för att ni lyssnar och ha det så bra. Hej då!